har en sån där gitarrklinga iväg, då tänker man att den som spelar på den gör det ju ändå med en lite mer än bara vad man förväntar sig för det man har betalat för att få höra på den, för det här är ju gratis. Så att det måste finnas en stolt människa som håller i detta instrument och trakterar det, och jag som hör detta och säger detta heter Ulf Sandström och vi ska prata om yrkesstolthet.
Och jag heter Fredrik Presto. Jag är i princip uppväxt i byggbranschen, anläggningsbranschen, vägar och broar. Min pappa var anläggare, min farfar var anläggare. Och
din mormor var bro.
Ja, eller hur? Och mor, hon kläckte ägg, som det var i den gamla visa. Nej, men och det där, alltså, jag vet hur min pappa och kollegor, vi var jämnt ute på byggen och sådär. Alltså, och min pappas kollegor, de kunde stå och titta ner i en, för mig, lerig grop med lite rostiga plåtgrejer och säga, det här var en fin spont. Och jag såg bara en lerig grop med rostiga plåtgrejer. Mm. Men det där gjorde att jag, för mig var det liksom, att jobba var att jobba i anläggningsbranschen. Så att därför påbörjade, både du och jag är ju gymnasieingenjörer.
Byggnadsingenjör till och med.
Ja, anläggning för mig då specifikt. Så jag började jobba i den branschen, men jag tyckte aldrig att det var kul. Och där hade jag svårt att känna stolthet. Men andra sa, jag har varit med, den här bron har jag byggt. Och andra kunde säga, vet du, att jag var med på det här bygget och det här. Medan jag bara, jaha.
Är det inte åt andra hållet också, att om man tycker att det är kul så blir man bra. Tycker man inte att det är kul så blir man inte bra. Då är man inte bra så blir man inte stolt.
Ja, så var det nog lite för mig. Sen blev ju min karriär i den branschen väldigt, väldigt kort. Jag bestämde mig för att bli trollkonstnär istället.
Vet du, min karriär i byggnadsbranschen som byggnadsingenjör, den är ännu kortare. Jag gick raka spåret ut och blev yrkesmusiker.
Ja, jag hade 1,5 år ungefär.
Jag hade faktiskt tjuvstartat innan. Men det vill säga, jag tänkte att jag skulle vara musiker. Det tänkte jag från absoluta början. Jag älskar musik, så att jag tänkte att jag ska spela musik. Mm. Och så var det någon som, naturligtvis var det folk runt omkring som är såna olyckskorpar som säger, ja, men ska du inte ha ett riktigt jobb också? Mm. Nu ska vi se, Per Gessle.
Ja, han borde ha...
Britney Spears, riktigt jobb. Hmm. Och då är det så här, det finns någon konstig uppfattning om att pengar är ett mått på värdet av handlingen. Och musiker är nog faktiskt en av de automatiskt yrkesstolta kårerna som alla kreativa yrken, därför att man gör det inte för pengarna.
Just det.
Och det är ett mått på yrkesstolthet.
Ja, det är det ju. Men, och det innebär ju att pengarna är inte motivationen och drivkraften, så att man gör ingenting som blir dåligt bara för att man får betalt.
Nej, utan om du, det händer ju att folk kommer och säger, Uffe, kan du komma och spela här på ett tillfälle? Vi ska ha ett event och folk ska komma in och så vill vi att du står och spelar i dörren utomhus, precis utanför dörren, så att det blir jätteskön Blues Brothers-stämning. Och så tittar man på det där, så tänker man så här, att stå utanför en dörr när folk kommer, bilar, trafik, det blir lite lökigt. Då är det faktiskt bättre att man i sådana fall spelar innanför, en bit in, att det finns en ljudanläggning som täcker. Och vet man massa saker. Om inte de här kriterierna är uppfyllda så kommer inte det här att hålla kvalitet. Och så förklarar man det för kunden och så säger de, men vi vill ha det så här för vi har röstat fram det i fikarummet. Och då säger min yrkesstolthet, ja, men det kommer inte att bli bra. Då är det bättre att ni tar någon annan. För jag vill inte göra det där jobbet om inte jag vet att jag kan garantera att det blir så bra som jag tycker det ska vara.
Nej, precis. Ja, det får man väl kalla för yrkesstolthet. Det håller jag helt med om.
Jag har faktiskt modellerat en killes yrkesstolthet som har följt mig haunted, alltså jagat mig positivt genom hela livet.
Okej.
Du har ju också varit på turné. Du har ju turnerat med Trolleri Show.
Ja, just det.
Och du hade ett band med också, hade du inte?
Jo, ett tag. Ja, jag har gjort en show. Det blev inte så många föreställningar, men jag gjorde ihop med ett rockband, stämmer.
Och det är rätt coolt.
Ja, det var jättekul. Väldigt, väldigt roligt. Ja.
Och turnélivet är ju speciellt. Alltså man sitter i en bil och åker. Och sen så plötsligt så händer det någonting och så är man på väg att bli sen. Och då faller ju hela jobbet. För är man inte i tid för gigget så är det inget gig. Är det inget gig får man ingen pröjs.
Ja, just det.
Och där sitter vi i turnébollen på väg ner till, vi ska gigga i Falsterbo, och på vägen någonstans med, det är något ställe som heter något konstigt precis innan man kommer fram. Som jag kommer att komma på säkert om ett tag. Någon så här jättekonstig ställe. Märkningsheppet uppet upp. Oh, whatever. Ja, jag är geografidyslektiker. Men vi får alltså punktering med den här turnébussen. Och det är en sån här skeva van, höjd och förlängd.
Just det.
Som vi köpte av Uffe Beierstrand på det som då hette luftgitarr faktiskt.
Just det, det kommer jag ihåg. Luftgitarr.
Mm. Den var full av luftgitarr. Men då stannar vi där vid vägkanten och så tittar vi. Och min första tanke var, shit, hur går det med gigget? Mm. Du vet, en sån där bil, den kan man inte bara hissa upp en domkraft.
Nej, precis.
Och så vet man inte om det bara är däcket eller har det hänt något mer, för att det är mycket last och högtalare och grejer. Så då är frågan, hur har det gått? Så vi ringer efter bärgning och berättar för bärgningen och säger så här, ja, det är en bil, det är lite större än en vanlig personbil. Det är inte en lastbil, men det är en sån här Cheva van. Ja, de är på väg, säger de. Och då kommer det en sån här, en gigantisk bärgningsbil. Alltså jag lovar, i Kalle Anka så hade den inte kunnat vara större.
jag fattar.
Så abnorm liksom. Så här, liksom med en dalmatiner som sitter och väntar på ena ryggstödet. Alltså helt supermärklig. Och den bromsar in, och man ser redan när den bromsar att det är något lekfullt. Kommer du ihåg när Roy Roger har en mack? Ja. Han som hade en keps.
Just det.
En sån kille öppnar dörren, och det här är liksom, det är nästan 1,5 meter ner till marken från förarhytten, för det är en bärgningsbil för långtradare.
Mm.
Han hoppar ut, alltså jag lovar, han dansar ut, det är som en seriefigur, och så svassar han fram och säger, tjena grabbar, vad är det som händer här? Och men vet vi, hot gig, och det känns ju, kan man göra något? Jag ska kolla, säger han. Och så tar han tag i kanten på bilen och hoppar in under. Alltså, du vet, bara ungefär som en sån här skateboardåkare som ska ducka för ett hinder. Så ligger han under. Och så hör man där inne, jajebraje, det är så här det ska vara. Och så kommer han ut igen. Swoosh. Och så hoppar han upp i sin lastbil och kommer ner med ett knasigt verktyg som han jonglerar med. Och så, boom, sätter han in det där. Lyfter upp bilen. Sätter iväg, kommer med någon stor tryckluftsgrej. Och sen så, du vet, någon har bara vänt sig om och rökt en cig. Det gjorde man på den tiden. Och någon har vänt sig om och pissat, för det gjorde man också på den tiden. Vid vägkanten såklart. Och innan vi hinner blinka och säga liksom sacramento eller någonting sånt roligt. Så då står han där och borstar av sig och tycker, jajebraje grabbar, lycka till. Och du vet, alltså, det var som att han dansade och gjorde detta. Och vad han gjorde var att han bytte däck på en bil.
Ja.
Det är yrkesstolthet.
Ja, det är riktigt, riktigt coolt. Det där märks ju också på... Du vet, man kan gå in i vissa butiker och alla är glada och trevliga och hjälper till med allting. Medan man går in i en annan butik så går det knappt att få hjälp.
Precis, och det där har vi också diskuterat många gånger. Restaurangfenomenet.
Ja, just det, till exempel.
När du går på en restaurang och det är ont om gäster i restaurangen, så är servicen oftast mycket sämre för att alla står och pratar i köket.
Mm.
Det är brist på yrkesstolthet.
Ja, det är det.
Men som du säger, man kan gå in, det finns en antikaffär i Gamla stan man går in. Den är bara öppen ibland, helt sporadiskt. Och råkar de vara öppen när du går in och så tittar du på sakerna, så sitter han som har den i ett hörn. Och det grejer helt upp i fönstret på den. Det ligger hur mycket grejer som helst, men coola prylar, jättekola. Jag köpte en gasmask som jag har när jag spelar piano fort.
Just det.
Och sen så går man fram och petar på något och så säger man, vad kostar den här? Då säger han, den är inte till salu. Nej, varför ligger det? Inte till salu till dig. Varför vill du ha den? Och alltså, han är så skön stubben, därför att han är engelsk egentligen, så när jag bara tog en Boris accent här. Men
jag vet vad det är, men den butiken finns inte längre, eller hur?
Nej, tyvärr.
Det var ju, han var ju trollkar. Det är Toppe Martin som
hade den. Ja, han var ju helt
han kunde vara ute på turné, då stod en skylt på dörren, kommer strax. Då kunde han vara ute ett halvår på turné.
Exakt. Exakt. Men han var ju helt skön, vad roligt. Och det var verkligen så här, han ville att rätt person ska ha rätt grej. För han hade en relation med det här, och han var stolt över sina prylar. Han ville inte att vem som helst går och köper dem.
Nej, precis.
Så skön snubbe, det gillar vi.
Ja.
Hörru, hade du varit på Svarta Börsen i Jönköping när den var?
Svarta Börsen? Nej.
Okej, okay, men Sven Edelön, han är en sån där stjärnkrögare som får, han ger alltså yrkesstolthet, han är yrkesstolthetens kuttersmycke och andlig ledare. Han är en sån där krögare som när du sätter dig vid bordet så kommer han fram och så tittar han på alla och så verkligen tittar han på alla. Så här, ungefär som, hur mår ni allihopa? Jag ser vad du behöver. Du behöver en oliv och du behöver en croissant och du behöver ett... Han verkligen känner av hela bordet. Och sen så när du frågar, vad tycker du vi ska äta? Så smattrar han av en essä. Alltså av en liten konsert av saker med liksom dryck som passar till mat, som passar till sälta, som passar till det här. Och är det någon allergi? Och så verkligen... Du inser att han står inte och gör det där för att det är du, även om du får ta emot det. Han står och gör det där för att han älskar det han gör.
Mm. Ja, men då är vi väl åter tillbaka till det då. Om du tycker, om du verkligen gillar det du gör, eller min definition var att tycka är kul, då kan du göra det bra. Det kunde inte jag på den här byggföretaget. Jag tyckte inte att det var kul. Min kollega där, han som jag jobbade ihop med, han första halvåret så var han väldigt irriterad på mig. Och sen har vi blivit goda vänner. Därför att han tyckte att jag var inte tillräckligt motiverad helt enkelt. Jag gjorde det jag skulle, men inte tillräckligt motiverad. Sen när han fattade att men det här var inte det jag ville. Jag ville bli trollkar. Då var det okej för honom. Då förstod han. Och vi är goda vänner nu. Alltså, så att... Men just det där, och för mig fanns inte den motivationen och den som jag ändå var uppväxt med liksom. Och sen när jag började trolla, det blev ju helt annan grej för mig. Då var det kul.
Men det är så här, när man, jag tror att det är så här, att när man väl har hittat yrkesstolthet i ett yrke, och det är en insikt när någon säger, men du, jag betalar dubbelt, och så säger man, det spelar ingen roll, jag gör ändå inte för det blir inte bra. Det är ju så här, wow, sa jag verkligen det där? Jo, det sa jag. Då inser man att man har en stolthet som är större än levebrödet. Och när man väl har insett det i ett yrke, då börjar man se det här hos andra i det de utövar. Och amerikanerna brukar säga, he's real, she's real. Och med real menar man en människa som är autentisk och grundad, kongruent och faktiskt står för det de gör och är stolt över det. Det är en sån här person man vill ha i livbåten, man kan lita på. Och då är det ju så att när en person väl har hittat yrkesstolthet i ett yrke, så brukar det smitta över eller sprida sig till allt annat de gör. Så att när man väl har insett värdet av att göra en sak ordentligt, så är det väldigt svårt att gå och göra någonting annat väldigt slafsigt.
Ja, det är riktigt. Det stämmer.
För plötsligt har man ju fått en identitet av att jag gör saker ordentligt som trollkar då. Då kan du inte plötsligt vara jätteslafsig med någonting annat. För då stämmer inte det längre med din nya identitet.
Det stämmer. Jag kommer att tänka på en annan sak också. Som vi har pratat om, men inte i podden tror jag. Det är en sak att tacka nej till ett gig för att du inte kan göra bra under förutsättningarna, även om du får bra betalt. En annan sak är att aldrig göra ett gig gratis, därför att det blir inte bra. Inte för att du inte kan ställa upp och göra någonting gratis, utan för att resultatet blir inte bra. Så när jag har så här, om någon säger att ja, men det här går till välgörenhet eller någonting, då brukar jag säga, ja, men då tar jag mitt vanliga gage och så skänker jag det till välgörenhet, eller ni får skänka det till välgörenhet, men pengarna måste betalas. Då brukar oftast resultatet bli bra.
Ja, jag har en lite annan strategi där. Jag gör gärna saker gratis för att jag kan se att någon tycker att det här har ett värde, men det är inte värt gaget, utan det här är värt emotionellt för en person som är involverad. Vi ska dra in pengar till exempel till någon som har en sjukdom som är svår eller någonting, eller det handlar inte om pengar överhuvudtaget. Låt oss bara ge uppmärksamhet till utsatta i samhället eller vad det nu kan vara. I det fallet så finns det ju inte ett pengavärde. Men jag håller med så tillvida att det är viktigt att det finns, att man sätter ett värde, men det behöver inte vara monetärt.
Nej, absolut. Det kan vara en motprestation lika gärna. Men någonting bara så att det inte... därför att jag har gjort gratis gig och då har jag fått de sämsta förutsättningarna man bara kan tänka sig. Man tycker att det borde vara tvärtom när man ställer upp och gör någonting gratis. Men då har förutsättningarna, alltså scenen finns inte, det är två plastbackar med en planka på liksom.
Ja, men det är sant.
Mikrofonstativet är en sopkvass som de har tejpat fast en dålig mikrofon på. Alltså Jag skämtar inte, de sakerna har jag varit med om.
Nej, men det har jag också varit med om. Men det är ju där också som yrkesstoltheten kommer in. Att har man väl tagit ett gig, så genomför man gigget.
Ja, det blev ett bra gig.
Det är det jag säger, det blev ett bra gig.
Men det hade blivit ännu bättre med bra förutsättningar.
Ja, just det, fast det blev minnesvärt på ett annat sätt. Alltså jag kan se, jag tycker det finns ett värde i alla gig. Det viktiga är att det finns en intention för mig som är äkta. Att målet med det här giget är att det ska vara fantastiskt trevligt. Och sen så kanske man inte når målet. Ibland för att man har för mycket pengar. Ibland för att man har för lite. Ibland för att man fokuserar på fel saker. Men som du säger, det är viktigt att om man ger bort någonting så vill man ju åtminstone att den som tar emot det värderar. Jag brukar faktiskt säga att i normala fall så kostar ett gig XXXXXXX 1000. Mm. Och jag kan ställa upp gratis om du vill. Men på vilket sätt menar du? Vad är min motivation att göra det? Vad är det du tycker jag ska känna? Vad är det du tycker jag ska värdera som du tycker är värt det här? Så att de verkligen får fundera på, oj, det ska vara värt något för honom också. För många drivs ju som du säger bara av en vision, och det är oftare amatörer som sätter ihop saker med mycket hjärta och inte så mycket koll när de ber folk att ställa upp gratis. Men jag var med på Blåljusgalan, som var en frivillig gala för blåljusyrkenas skull, och den var superproffsigt hopsatt. Allting var, alltså, alla ställde upp gratis och det var superproffsigt hela vägen. Och det blev väldigt, väldigt bra och var mycket uppskattat. Så att svaret är väl som alltid att det beror på.
Precis. Om det bara är att man vill få någonting gratis så brukar det sällan bli bra. Men om det finns ett syfte med det, absolut.
Men en grej till det som vi pratat om och som också stämmer, det är ju det att när man ger bort någonting utan att värdera, utan att visa att det har ett värde, så vill folk ofta ha mer.
Mm. Det är också ett märkligt fenomen.
Och ju mer folk prutar på någonting, ibland är det nästan värre. Du vet ju det här med blodbussarna de hade, att de folk gav blod gratis och så fick de ingenting för besväret.
Ja.
Känner du till det?
Ja, jag vet inte vart du är på väg, men jag känner till
det. Ja, men jag är på väg till jätteenkelt att det fanns en studie på det där som visade att när man började betala folk för att de skulle ge blod, så slutade folk ge blod.
Aha.
Och anledningen till det var att man fick, förut så fick man en blåbärssoppa eller en kopp kaffe eller vad det nu var, eller en kopp saft och ett kex, och så gav man blod och så gjorde man det för en bättre värld. Så värdet för den som gav blodet var väldigt stort. Men när man sen sa, här får ni alltså 100 spänn för att ni ger blod. 100 spänn för att jag ska ta en timme ledigt från jobbet, ge blod, ont i armen, bli lite svag och trött. Det är det inte värt. Då var det en affärstransaktion. Ja. Så i det fallet så minskade värdet för att man fick betalt.
Mm. Det är ju helt, helt logiskt egentligen. Men jag kan förstå att man fick för sig att betala. Och sen insåg jag att det inte var en bra strategi.
Exakt. Så att när jag behandlar till exempel vänner och familj. De kommer till mig och säger, men du, kan inte du hjälpa mig? Jag har fobi eller jag har lite ångest eller whatever. Då säger jag absolut, självklart. Och så säger de, vad ska jag betala? Då är jag lite obekväm i vissa fall med att ta betalt av en kompis. För vi ställer upp för varandra på olika sätt. Samtidigt, precis som du sa, så vill inte jag att det ska vara helt gratis.
Nej.
Så då gör jag som du säger, fast inte riktigt så. Jag säger inte, ta mitt vanliga gage och så sätter jag in det på läkaren. Jag säger här, skänk det här till, sätt in en slant, det du har råd med, det du tycker att det är värt efteråt. På Peaceful Heart till exempel, som är vår non-profit som gör massa bra saker i världen. Eller någon annan organisation. Och många tycker då, wow, vad schysst, men gud, vad coolt, det vill jag verkligen. Och då blir det plötsligt en win-win-relation där jag har bevarat vänskapen, och för jag vill inte minska mitt värde. Om jag går ner så är jag värd mindre. Jag vill istället att det ska vara värt så mycket som det, men att de ger det någon annan. Det fascinerande är att det är en del som faktiskt aldrig sätter in det där.
Och det vet jag ju, eftersom
jag får, ett mail varje gång någon sätter in, så kommer folk vara jättetacksamma och säger, åh vad schysst, åh tack, gud vad bra, gud vilken hjälp, åh vad fint, jag ska verkligen sätta in pengar. Och så glömmer de bort det, eller så struttar, jag har ingen aning.
Förmodligen glömmer bort, skulle jag gissa.
Vi väljer att gissa det.
Ja, precis. Ja, nej, ja, det där är ett dilemma alltså. Just det där med vänner och bekanta liksom. Det är allt alltid, jag tycker det, man får nästan avgöra från gång till gång. Ska jag ta betalt eller inte? För att, det är inte så att jag inte gärna hjälper till. Det gör man jättegärna.
Absolut. Det är det vänner och familj är till för.
Ja, precis.
Nej, men det är som sagt. Och, så här, och jag har bestämt mig redan innan. För att för mig är vänskapen alltid viktigare. Då säger jag, du får gärna sätta in en slant om du har lust. Och sen så noterar jag med ett leende att det vart ingen slant. Och så tänker jag, ja, ja, det gör ingenting. För jag har redan innan bestämt mig för att det ska inte komma mellan oss. Utan jag bara noterar detta beteende. Ja. och tänker att ja, om de är tacksamma så hjälper de med någon annan en vacker dag. Och så sprider sig den här glädjen på något sätt.
Ja, precis. För att man vill ju samtidigt inte ge sina vänner dåligt samvete. Så att
Nej, det är det jag menar.
Det är jätteknepigt i så fall. För det, även om du noterar och struntar i det så kanske den här personen, shit också, jag har ju inte satt in någonting, shit. Och så börjar de få dåligt samvete i alla fall. Det är knepigt det här.
Ja, men då brukar jag säga så här till folk. Som ibland när någon glömmer att betala faktura när man faktiskt gör jobb ihop. Ja. Då säger de, åh fan, jag skäms så mycket för jag har inte betalat den där. Då brukar jag säga så här, men du skäms inte för det. Det här är ju pengar som jag får nu som jag inte gjort av med. Det blir ju mer pengar nu tack vare att de kommer. Och från kommer ju i varje fall.
Ja.
Och det är bra. Men sen finns det ju en gräns där man tycker att folk sätter det där i system och drar på det. Då tycker man så att det där var väl inte okej. Och då säger man det.
Mm. Jo,
men så länge man har klart för sig, och det är ju samma som yrkesstolthet, det är ju vänskapsstolthet. Vänskapen är viktigare än pengarna, yrket är viktigare än pengarna.
Just
jag är stolt över att vara en vän, jag är stolt över mitt yrke.
Mm. Vänskapsstolthet, det är bra.
Mm, det ska vi ha. Så coolt. Det är nästan så att jag vill höra din stolta gitarr en gång till. Och om du som lyssnar på det här har någon sån här synpunkt, tanke, reflektion på det här med vänskapsstolthet, yrkesstolthet, livsstolthet, mänsklighetsstolthet, bara överhuvudtaget. Andas in djupt, tryck ut bröstet, sträck på dig, le lite maniskt, glatt, monalisigt och var stolt. Gör något fint.